Hej, trevligt att ni är här. Ikväll är andra gången av en serie på två. Så röda tråden genom Gamla testamentet. Men tänkte vi börja med en kort bön. Tack Herre att vi får samlas här ikväll. Tack att vi får öppna ditt ord. Att vi får lära från ditt ord. Hjälp oss att det inte bara blir ett uppbyggande av kunskap utan att det får förvandla våra liv. Hjälp mig att berätta det på rätt sätt. I Jesu namn. Amen. Så jag fortsätter där vi slutade förra veckan. Men jag gör en kort sammanfattning av förra veckan först. Så det är bara 5 minuter och sen fortsätter vi. Så den röda tråden genom Gamla testamentet. Jag visade förra veckan att det är enklast att förklara det utifrån den hebreiska bibeln. Och den har... oj, vad händer? en råtta, eller? Ja, bara en spindel bara. Så vi utgår från den hebreiska bibeln och den består av utom 3 avdelningar kan man säga. Tora, eller instruktioner, lagen, profeterna, Nevim och skrifterna, Ketuvim. Det här är alltså samma liksom, text som vårt gamla testamente. Men där i vårt gamla testamente vissa böcker har delats i tu, så är det kvar som ursprunget i den hebreiska bibeln. Så till exempel Samuel är en bok istället för 2 i Gamla testamentet. Och sen är ordningen på böckerna lite annorlunda. Och med den här ordningen i den hebreiska bibeln så blir det mycket lättare att se en röd tråd. Så om man har alla böcker från hebreiska bibeln på en liksom i en sekvens så ser man att första Moseboken fram till Kungaboken, det är första delen av den röda tråden. Så där ena boken slutar så fortsätter nästa bok. Sen, alltså den första delen, det börjar alltså med skapelsen fram till exilen. Exilen, det var en ganska omvälvande händelse för folket i Israel. Då blev de ockuperade av ett annat land och folket blev bortförd till Babylon i det här fallet. Så det är exilen, en omvälvande historia. Och den exilen, den varar inte för evigt, den varar i 70 år. Och efter dessa 70 år så fortsätter den röda tråden med boken Daniel. Och sen återuppbyggandet av landet och Jerusalem och templet, Esra och Nehemia. Och sen krönikeboken sammanfattar hela den röda tråden som berättar allt en gång till. Och däremellan finns ett stycke med en hel drös med böcker som jag kallar för retrospektiv och framtidsutsikter. Så där funderar man över, okej, den här exilen, varför händer det? Vad är det som har hänt? Varför är vi här i Babylon? Så det är retrospektiv. Och även framtidsutsikter. Hur tar vi oss vidare härifrån? Så jag fortsätter då med den röda tråden. Och förra veckan då la jag lite extra vikt på första Moseboken. Det fanns 4 stora händelser i första Moseboken. Skapelsen, syndafallet och protoevangeliet, syndafloden och förbundet med Noa och Abrahams kallelse och löfte. Efter första Moseboken så på slutet av första Moseboken så flyr folket, eller släkten är det då, flyr till Egypten. Så det är Jakob och alla söner. Det här är alltså berättelsen om Josef. Och sen förblir de där i Egypten i ungefär 300 år, lite mer. Andra Moseboken, det berättar historien om Mose som ledare som får leda folket ut ur Egypten till förlovade landet. Så det heter uttåget. Tredje Moseboken, det förklarar lagen som de fick i första eller i andra Moseboken. I fjärde Moseboken så ser man att folket har blivit ganska stort. Men de litar inte riktigt på Gud. Syndafallet gjorde att den här relationen mellan Gud och människorna hade brutits. Och det problemet är inte löst. Och det kommer till utan gång på gång. Bland annat då i fjärde Moseboken. Och det leder till att folket får vara kvar i öknen mellan Egypten och det förlovade landet i en generation. Femte Moseboken, där står de bokstavligen på gränsen till det förlovade landet. Och sen ska de alltså inta landet. Och Gud har lovat, jag kommer vara med och ni kommer att segra. Så där slutar femte Moseboken. Så nu går vi vidare där vi slutade förra gången. Och nästa bok är då Josua. Så ungefär 1406 före Kristus så blir Josua ledare. Alla dessa årtal kommer förresten från min studiebibel, New International Version. Josua är då folkets ledare som leder dem i att erövra landet. Det är en bok som är ganska svårsmält för många kristna idag. För där nämns bland annat det här med utrotningskrig. Alltså att folket ska utrota folket som bodde där. Och det ska vi prata om nästa vecka. Så hela kvällen nästa vecka kommer vi prata om det. Så, men det är en specifik situation. Och jag kan redan nu avslöja att ibland så hör man folk prata om den här perioden som att det var ett oskyldigt folk som bodde där. Men läser man noga och läser man hela sammanhanget i Bibeln så ser man att de var inte så oskyldiga. Och de här utrotningskrigen, det är en Guds dom. Men okej, mer om det nästa vecka. Josua som ledare, han leder dem alltså att erövra landet. Och varje stam, alltså det fanns ju 12 stammar, får ett eget landområde. Det är säkert ganska lite på skärmen, ganska liten skärm. Men det finns 12 alltså landområden, ett område för varje stam. Under den här perioden som nu följer när de bor där i landet är en period på 300 år ungefär. Under den perioden då fanns det ingen kung, det fanns ingen ledare för landet. Utan tanken var att Gud skulle vara kung. Det funkar så länge alla litar på Gud och säger som Gud gör. Gör som Gud säger i lagen. Så länge man litar på Gud och så länge folket litade på Gud så gick det ganska bra. Då hade de Gud som kung. Men gång på gång ser man att folket litar inte på Gud. Och det leder till att de blir splittrade. Varje stam är för sig alldeles för svag för att försvara landet. Så de blir ockuperade av främmande makt. Och sen uppstår då en slags militär ledare. Den heter då domare. Och den ska hjälpa då att återerövra landet. Så en domare, det är inte som idag i Sveriges domstolar. Utan det är mer en slags general, skulle man kunna säga. Simson, Gideon, Deborah, det är tre exempel på domare. En period på som sagt 300 år och man ser att det är samma mönster som upprepas hela tiden. Och det är en ganska lite dyster bok att läsa, domarboken. Man märker att det finns en slags sorg från Guds sida. Att folket inte erkänner Gud som kung. Ett återkommande tema i domarboken är det här. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Jag tror att det här är den sista versen i boken. Så det är så här den slutar. Men det här är då en fras som återkommer många gånger. I den här frasen märker man att ja, Gud är inte riktigt nöjd med folket här. Som en jämförelse slog jag upp på Wikipedia. Alltså, vi lever i en tid av postmodernism som påminner väldigt mycket om perioden i domarboken. Postmodernismen vänder sig från tanken att det finns fasta värden, objektiva sanningar och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet. Alla gör vad de själv anser är rätt. Så hur man tänkte då under den här domarperioden, det liknar väldigt mycket hur folk tänker idag. Så det behövs en lösning. Grundproblemet, den här brutna relationen, det finns kvar. Och i det här citatet från domarboken så anar man redan lösningen. Det är, ja, det finns ingen kung, med andra ord. Det kanske behövs en kung. Det beskrivs då i boken Samuel. Och därmed blir riket, eller det blir landet, ett kungarike, ska jag säga. Samuel är profeten som får peka ut Saul som första kung. Och när det sker, när man läser den här delen av boken Samuel, så märker man att egentligen så vill Gud inte det. Det första han säger till Samuel är, ja, men det är jag som är kung. Vill de verkligen det här? Namnet Saul, alltså ordet Saul, betyder fråga. Så det var folket som frågade, kan vi få en mänsklig kung istället för du Gud som kung? Till slut säger Gud då, okej, ni får ha en kung. Gud ville ha en tjänande kung, inte en härskande kung. Och det är där det går fel med Saul. Och så småningom tar då David över som kung. Och David är en betydligt bättre kung. Med David slutar Gud ett förbund. Det står så här. När din tid, alltså Davids tid, är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. En kungatron för evigt. Det finns otroligt många referenser i resten av Gamla testamentet till det här riket, den här tronen, kungatronen som ska vara för evigt. Ett kungarike där det alltså behövs både ett land och en kung. Vi vet ju att det är Jesus som det talas om här. Och Jesus ska alltså bli en ättling till David. Det är det där löftet säger. Hur såg landet ut under David som kung? Ja, ungefär så här. Så det var ungefär samma liksom storlek. Davids son Salomo, som blev kung efter hans far, han gjorde att riket blev ännu större. Det här enade kungariket, det varade inte så länge. Utan drygt 100 år ungefär. Davids son Salomo, han hade väldigt många kvinnor, och de dyrkade andra gudar, och det är där det gick fel så småningom med Salomo. Hans många söner började bråka om vem ska ta över efter pappan, vem ska bli kung. Och det ledde så småningom till inbördeskrig. Riket delades upp i nord och syd. Så här ser ni en karta på det. Så Nordriket heter Israel. Består av 10 stammar. Och Sydriket heter Juda. Består av 2, alltså de återstående 2 stammar. I Juda, i Sydriket, ligger också Jerusalem. Och där finns alltså också templet så småningom. Kungaboken beskriver den här perioden av det här delade riket. Så det beskrivs alla kungar som fanns där i norra riket och alla kungar i södra riket. Hur gick det för dessa kungar? Ja, det gick så där. Det står bland annat det här. Han, och nu pratar vi om kung Sidkia, sista kungen i Juda. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som Jojakim hade gjort. Det var på grund av Herrens vrede som detta hände med Jerusalem och Juda. Och till slut förkastade han dem från sitt ansikte. Precis som vi hade ett återkommande tema i domarboken, så finns det i kungaboken också ett återkommande tema. Och det var att kung bla 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 gjorde det som var ont i Herrens ögon. Så för de allra flesta kungar så gick det inte alls bra. Litade inte på Gud, lyssnade inte på Gud. Det fanns några undantag, men de flesta var inte så bra. Och då ser vi, och det är en princip som återkommer i Bibeln, att Gud ger tid för folk att vända sig om. Men det finns en gräns, alltså ondskan kan inte fortsätta i all evighet. Och till slut griper Gud in. Och här står det då detta som hände med Jerusalem och Juda. Vad var det som hände? Ja, riken, de föll. Så Nordriket först, år 722. Och drygt 100 år senare så faller även Sydriket. När Nordriket faller så är Assyrien den stora makten. Så de förs bort till Assyrien. Och när Sydriket faller så har Babylonien tagit över som stormakt. Så det är Sydriket. Det är där den babyloniska exilen börjar. Och det är också där templet faller. Eller Jerusalem faller och templet förstörs. Och då verkar all hopp vara ute. Så de hade ju ett antal löfte från Gud. De hade ju ett löfte genom Abraham. Att de skulle få ett land för evigt. Ja, det hade ju fallit. Det hade ockuperats av babylonierna. De hade ju fått löfte om genom Moselag. Att Gud skulle bo hos dem genom templet och tabernaklet. Ja, den hade förstörts. Och genom löftet till David skulle de ha en kung för evigt. Men nu även kungen var tillfångatagna, precis som alla andra. Så all hopp verkade vara ute. Och då står det så här. Det här är alltså några av de sista verserna i kungaboken, andra kungaboken. Jag tror att det är de sista verserna. Men i det 37:e året efter att Juda kung Jojakim hade förts bort i fångenskap, i 12:e månaden, på 27:e dagen i månaden, benådade Babylons kung Evil Merodak. Samma år han blev kung, Juda kung Jojakim, och hämtade ut honom ur fängelse. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland kungarna som var hos honom i Babel. Och han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen dag för dag så länge han levde. Så slutar kungaboken. Och man ser att det finns lite hopp. Så kungen har benådats, precis som Gud ger nåd. Så har den här kungen benådats och han fick sitta vid Babels kungs bord. Vi är nu då i mittpunkten av den hebreiska bibeln. Så nu är vi på slutet av kungaboken. Det finns lite hopp, men inte så mycket. Och ja, folket är nu i fångenskap. Några år senare så fortsätter dock den röda tråden. Så Daniel, profeten Daniel, han läser en annan bibelbok. Och i den här bibelboken, Jeremia, så läser han att exilen kommer vara i 70 år. Och då räknade han ut att jo, men de här 70 åren har snart gått. Så han sätter igång, han ber och han frågar om folket får återvända. Och inte mycket länge efter det så faller då Babylon som rike och perserna tar över. Och en av de första sakerna som den här nya persiska kungen gör är att ge ett OK att återvända till landet Israel. Så det är kung Kyros som ger ett OK att de får återvända. Daniel får alltså vara med om det och i boken Daniel står mycket mer beskriven. Han får titta ännu längre fram i tiden. Han får se lite av det grekiska riket som kommer och även det romerska och det som kommer efter det romerska riket. Men efter Daniel så kommer en bok Esra Nehemia. Det är alltså två böcker i vårt gamla testamentet, men det är egentligen en bok i den hebreiska bibeln. Och där beskrivs hur folket återvänder till Jerusalem och bygger upp landet och staden och templet. År 516 så invigs det nya templet och det är precis 70 år efter att det har förstörts. Men det blev inte riktigt som folk hade tänkt sig. Israel förblev en lydstad under Persien. De fick alltså ingen egen kung. Och templet, det var betydligt enklare och mindre än det gamla som hade förstörts. Till sist i den röda tråden har vi då krönikeboken. Och den sammanfattar hela den här röda tråden. Så den börjar från skapelsen och går igenom hela berättelsen en gång till. Intressant är att krönikeboken den slutar med det här påbudet från den här persiska kungen. Att de får återvända. Så det slutar med hopp på så sätt. Så den hebreiska bibeln den slutar med att det kommer bli bättre. Så det är ganska intressant. Nu har vi gått igenom hela den röda tråden och vi såg alltså det var perfekt i början från skapelsen, men ganska snart efter det så gick det fel. Syndafallet. Och direkt efter syndafallet så sätter Gud igång med sin frälsningsplan. Vi såg protoevangeliet och sen ett antal förbund. Och genom dessa förbund vill Gud återanknyta till människorna. Och det fanns fyra sådana förbund. Noa-förbundet handlade om livet. Ett förbund med alla människor, och om man läser noga egentligen också alla djur, alla levande varelser. Regnbågen är symbolen för det här förbundet. Abraham-förbundet handlar om land och avkomma till Abraham, och omskärelse var symbolen. Sen kommer Sinai-förbundet under Mose. Det handlar om lagen. Det är ett förbund med folket Israel. Och sabbaten är symbolen. Och till sist såg vi Davidförbundet. Det handlade om en kung. Det är Davids kunga 1 Och det finns ingen symbol, men man skulle kanske kunna se tronen som en symbol. Och det som är lite intressant här att om du tittar på kolumnen vem, så det blir liksom, det smalar av mer och mer. Så det ser ut ungefär så här. Och läser man den här röda tråden så märker man att allt pekar fram mot något, någon, ett rike och en kung. Och vi vet ju från Nya Testamentet att det är Jesus. Så i Nya Testamentet kommer det femte stora förbundet och det är då det nya förbundet. Okej, vi går igenom de här fyra förbund. Och det första är då Noa-förbundet. Symbolen här är regnbågen och den är lite intressant tycker jag. Regnbågen om man läser optik, alltså läran om ljus, så har den sju färger. Den brukar definieras med sju färger. Det råkar vara ett gudomligt eller gudstal, det gudomliga. Det finns ju massa referenser i Bibeln om sju. Så det är verkligen som en påminnelse av Gud när man ser regnbågen. Tyvärr har regnbågen som symbol kapats av andra. Men om man tittar noga på den här flaggan så har den sex färger, inte sju. Och det är lite intressant, det kan vara en ren slump, men talet 6 i Bibeln, det är alltså 7 minus 1, det står för det mänskliga. För uppror mot Gud. Att människan är stolt, han vet bättre själv. Och stolt, ja det är ju pride på engelska. Så kan vara en ren slump, men kan också vara en fingervisning. För de som någorlunda förstår sig på Bibeln. Okej, vad handlar det här förbundet om? Det står så här i första Moseboken 9. Och för ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. För Gud har gjort människan till sin avbild. Men var fruktsam och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den. När bågen syns i skyn och jag ser på den så ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa, detta är tecknet på förbundet som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Så det handlar om liv, det här förbundet. Det här förbundet med Noa, om livets helighet. Och här ser vi också igen att det här uppdraget som Adam fick, det får människorna återigen. Så vi är Guds avbild och jag tror det betyder att vi är Guds representanter där vi är. Nästa förbund, Abraham-förbundet. Vi ska läsa det. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå ifrån dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släktet till släktet, evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Så det här är ett dubbelt löfte som Abraham får. Både avkomma och land. Och det är ganska intressant om man zoomar in lite på den här raden. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. Så ett namn har i princip alltid en betydelse i Gamla testamentet. Så Abram betyder upphöjd fader. Men han hade inga barn, så han var ingen fader. Dessutom var han 99 år, så rent mänskligt sett var det omöjligt att få barn. Ändå får han ett namnbyte till Abraham, vilket betyder fader av många. Så det är ännu svårare, inte bara far utan fader av många. Och om man då zoomar in på grundtexten, och ni alla kan göra det här. Man kan gå in på en sajt som heter Bible Hub, och där knappar man in vilken vers, och där får man alltså den grundtexten och sen översättning till exempel engelska. Så hebreiska grundtexten finns här i mitten, och där läser man från höger till vänster. Så det står: "And no longer shall be called your name Abram, but shall be your name Abraham." Så om man zoomar in på dessa två namn, så ser man att Abram, det är 4 bokstäver. Abraham är 5 bokstäver. Så man har skjutit in ett H där. Och H på hebreiska, det är en ganska speciell bokstav. Det funkar även på svenska om du uttalar H, alltså H. Då blåser man ut. Så det är ande. Så H står för Guds ande. Guds skapande ande. Abraham, som inte hade Guds ande, det var omöjligt för honom att bli far till många. Men med Guds ande så blir det Abraham. Och då blir det möjligt. Så det är nästan som man läser liksom Nya testamentet, Galaterbrevet, bara genom anden. Men det finns redan i Gamla testamentet. Det är bara lite, man ska gräva lite mer. Abraham skulle alltså bli far till många folk. Och det är också intressant. Många folk, inte bara ett stort folk, utan många folk, alltså plural. Så här anar man redan att den här välsignelsen som Abraham får, den är inte bara för judarna, utan det är för hela världen. Det står så här när Abraham blir kallad: "Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade." Välsignade betyder tala gott om. Och förbanna, det är motsatsen, tala illa om. Så ja. Femte Moseboken, där står det så här: "Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. Då ska du få leva." Förbundet med Abraham hade som symbol omskärelse, men redan i Gamla testamentet, och här är en av de första gångerna, så ser man att den här fysiska symbolen av omskärelse, den ska ersättas med något annat än omskärelse av hjärtat. Och det blir inte så där supertydligt vad det innebär i Gamla testamentet. Men vi får en förklaring då i Nya testamentet, i Romarbrevet. Jude är man i sitt inre. Hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så här ser vi en väldigt intressant koppling mellan gamla och nya. Och det påminner väldigt mycket om det som hände med Abraham, som fick det här H:et som tillägg, anden som tillägg. Så det hänger ihop, gamla och nya. Sinai förbundet är det tredje förbundet. Och här får de alltså lagen, Moselag, som egentligen betyder instruktioner, levnadsregler. De sammanfattas i de 10 budorden. En ännu kortare sammanfattning ger Jesus. När de frågar Jesus om hur ska du sammanfatta lagen, då säger han. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så älska din nästa som dig själv. Det är inte en sammanfattning av den kristna tron, utan det är en sammanfattning av lagen. En sammanfattning av den kristna tron är att vi klarar inte av det här på egen hand. Vi har ett problem och vi behöver Jesus, vi behöver en räddning genom Jesus. Så det här är egentligen lite märkligt. Så Gud ger lagen, instruktioner i Gamla testamentet, men det är, ingen kan liksom hålla lagen. Alla misslyckas med det. Och Romarbrevet, som man läser hela brevet, så är det väldigt tydligt att det är verkligen ingen som kan hålla lagen. Så varför gjorde Gud det? Ja, svaret kommer också vid Romarbrevet. Och svaret är att lagen var inte räddningen. Utan lagen är som en spegel som visar behovet av räddning. Så lagen är precis som om man själv tittar i spegeln och då ser man att oj då, jag behöver hjälp. Så det är syftet med lagen. Inte att åstadkomma räddning, utan att åstadkomma att man inser att räddningen behövs. Och här ser man, och det här var hemläxan från förra gången förresten. Jag bad er titta på två verser. Och innan vi jämför de här två verserna eller stycken, så ska jag ge lite kontext. Så folket bodde i öknen. Alltså de var på väg från Egypten till det förlovade landet och hade ingen mat. Då står det så här. Och Herren sa till Mose, jag har hört hur Israels barn klagar. Säg till dem, i skymningen ska ni få kött att äta och imorgon bröd att mätta er med. Då ska ni inse att jag är Herren. På kvällen kom vaktlar och täckte lägret och nästa morgon låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll. Något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det. Och eftersom de inte visste vad det var frågade de varandra. Vad är det där? Och Moses sa till dem. Detta är brödet som Herren har gett er att äta. Så Gud förser dem med mat. Och ger även lite instruktioner om hur de ska samla in mat. 6 dagar ska ni samla in av det. Men på 7:e dagen är det sabbat. Då kan ni inte hitta något. Ändå gick några ut på 7:e dagen för att samla in. Men de fann ingenting. Då sa Herren till Mose. Hur länge ska ni vägra att hålla mina bud och befallningar? Se, Herren har gett er sabbaten. Därför ger han er på 6:e dagen bröd för 2 dagar. Stanna därför hemma. Var och en hos sig. Gå inte hemifrån på 7:e dagen. Alltså höll folket sabbat på 7:e dagen. När man zoomar ut här och tittar på liksom sammanhanget, så ser du att det här är något som händer innan Mose lag kom. Så det fanns ingen lag än. Det enda som Gud säger här är okej, ni får mat. Men på sabbaten så får ni ingenting. Istället får ni en dubbel portion dagen innan. Och då samlar ni in dubbel portion och har ni till sabbaten. Så det är inte riktigt liksom lagen än. Men Gud säger ändå att ja, du behöver inte gå ut på sabbat. För det kommer ingenting. Men ändå gjorde några det. Och sen får de en liten uppmaning. Så här ser det ut alltså innan lagen. Sen finns det massa med kapitel om Mose lag. Och sen efter att de har fått lagen så står det så här. Medan Israels barn var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. De som ertappade honom med att samla ved förde honom till Mose och Aron och hela församlingen. Då det inte var klart utsagt vad som borde göras med honom satte de honom i förvar. Och Herren sa till Mose, mannen ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom utanför lägret. Då förde hela församlingen ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose. Ja. Ja, det här brödet. Jag tror att det är något från träd som förs över med vind. Träd som växte där i området. Så det är inget egentligen så märkligt. Men det var ju märkligt att det var just de som fick det just då. Så det finns en förklaring till det. Nej, alltså någon slags frön. Men okej, det som står här, det är det här händer alltså efter lagen. Okej, vi kan diskutera det här med dödsstraff om det verkligen behövdes eller inte. Men poängen här är att nu är det någon som ertappas med att samla in det här vedet på sabbaten. Men nu vet den här personen att så här borde man inte göra. Han har lagen väldigt tydligt. Han har den här spegeln. Så han ser att okej, det jag gör det är fel. Men han gör det ändå. Medan innan lagen kom så visste de ju inte riktigt. Då hade de inte fått den här spegeln än. Så den här spegeln den gör också att när man väl inser att något är synd. Så kan man inte bara fortsätta med det. Det är skillnaden mellan innan och efter. Lagen. Jag tror det tar en hel ett helt liv att inse hur liksom syndiga vi är och hur helig Gud är och hur stort gapet egentligen är. Och det tar ett helt liv att inse vad Gud och Jesus egentligen har gjort för oss. I Gamla testamentet så blev det här väldigt tydligt i symbolik och det var genom tabernaklet. Så runt omkring där bodde folket och i tabernaklet där bodde Gud, så fysiskt. Så skulle man närma sig Gud så gick man in på, det är alltså höger sida här. Och då det första man såg, man såg då tabernaklet i bakgrunden. Men för att komma där, för att komma till Guds hus, så finns där altaret däremellan. Så det är priset som behöver betalas för att närma sig Gud. Så det här var en absolut central del i Israels tro. Vi kanske kan göra en kväll om tabernaklet senare. Något ganska intressant i Gamla testamentet det är det här tabernaklet. När det byggdes alltså först som ett tält och det började, alltså det står beskrivet i Mose lag hur de skulle bygga. Så det är ungefär där precis efter uttåget som det här tältet byggs. Det är Salomo, alltså Davids son, tredje kungen, som ersätter det här tabernaklet med ett tempel som är byggt i sten. Det är första templet och det är den som förstörs när babylonierna erövrar landet och exilen börjar. Under Esra Nehemia så byggs alltså ett andra tempel upp och den står kvar även när Jesus upplever här på jorden. Och det är romarna år 70 som förstör det templet. Zoomar man in på några bibelverser om invigningen av templet till exempel. Och det här är en bibelvers som är, det är ungefär samma sak händer vid invigningen av tabernaklet. Men just här så står det så här, första kungabok. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet. Eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då sa Salomo, Herren har sagt att han vill bo i dunklet, det vill säga tjockt kraftigt åskmoln. Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, en plats där du kan bo till evig tid. Och läser man hela stycket så är det ja, ganska imponerande. Alltså Gud kommer verkligen fysiskt in via ett moln i det här templet. Det blir verkligen Guds hus. Fotpall kallas det i Bibeln. Det är lite roligt. Det är bara templet som kallas Guds hus. Inte någon synagoga eller någon kyrka. Utan det är bara templet. Och tänk dig om Gud verkligen bor i templet. Om man, för hela folket såg ju det. Då kan templet ju inte förstöras. Och då kan staden Jerusalem där templet finns inte falla. Så det var en enorm chock att den här exilen började, att babylonierna erövrade landet. Så hur kunde det hända att templet förstördes ändå av babylonierna? Ja, det står beskrivet i Hesekiel. Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Huset uppfylldes av molnet och förgården av glansen från Herrens härlighet. Läser man hela stycket här så ser man att Gud förflyttar sig från innersta delen av templet till tröskeln här. Och sen från tröskeln ut. Och när Gud har försvunnit från templet, flyttat ut från templet, då faller staden Jerusalem och då förstörs templet. Så eftersom Gud hade lämnat sitt hus så var han inte längre med folket. Och då föll landet och staden och templet. Och då var all hopp ute. Det står ingenstans i Bibeln att Gud flyttar in i det här andra templet. Så hade det skett så hade det absolut stått. Men i Ezekiel står det att Gud flyttar in i ett tempel för evigt. Så det här är en anledning till att jag och många med mig tror att templet kommer att återuppbyggas. När Jesus kommer tillbaka, eller precis innan tror jag. Davidförbundet, den sista av fyra, står så här. Det här läste vi tidigare. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Som jag sa, det är många beskrivningar av den här kungatronen, kungen och riket för evigt. Och det, även här ser man att det inte är begränsat till folket och landet Israel. Det står bland annat så här. Alla kungar ska falla ner för honom och alla folk ska tjäna honom. Ja, han ska rädda den fattiga som ropar och den förtryckte som ingen hjälper har. Han ska vara mild mot den svaga och fattiga och frälsa de fattigas själar. Han ska befria deras själ från förtryck och våld. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Så det här kungariket och kungen, det beskrivs en hel del av det, bland annat i Psaltaren. Det är ett tema som går igenom hela Bibeln och som återkommer i Nya testamentet. Så när Jesus börjar predika, en av de första sakerna som han säger, det är: nu är riket här, nu har riket kommit. Så allt pekar i Gamla testamentet mot Jesus och mot det här femte förbundet. Okej, okay, så nu har vi gått igenom den röda tråden. Först en, liksom, i sekventiell ordning och sen de fyra stora förbund. Men då har vi ett antal böcker kvar där i mitten. Och det, jag ska hålla mig ganska kort om dem. De hör inte riktigt i den röda tråden, men de är ju såklart väldigt intressanta, de också. Det här mittenstycket, det börjar då när allt hopp är ute. Landet är borta, templet och Guds boning är borta och kungen har tappat all sin makt. Så vad gör vi nu? Hur kunde det bli så? Det är det de här böckerna i mittersta delen handlar om. Inte alla. Många handlar då om retrospektiv och framtidsutsikter. Men ett antal är också, ja, livet i allmänhet. Reflektioner över livet i allmänhet. Första delgrupp där är ett antal poetiska böcker. Psaltaren, Jobb och Ordspråksboken. Psaltaren har väldigt många framtidsutsikter om Jesus, om kungen som skulle komma. Och även Jobb har en vers, ska jag citera från Jobb, en av mina favoritverser från Gamla testamentet. Men jag vet att mina återlösare lever. Jag kan till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Och jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Jobb är förmodligen en av de äldsta böcker i Bibeln, kanske den äldsta boken. Och han var inte jude, han var förmodligen samtidigt med Abraham. Så allt han var med om, det var liksom innan alla förbund och det fanns ingen lag eller så. Men ändå pratade han om en återlösare, redeemer på engelska, och det är alltså en titel på Jesus, på Messias. Han visste ingenting om, alltså, vad vi vet nu från Bibeln, men ändå talar han om återlösare, att han kommer, att det finns liv efter döden och att han kommer se återlösaren, att de kommer se Jesus efter döden. Jag tycker det är ganska fantastiskt att det finns där. Ordspråksboken, vishetslitteratur, ganska tidlös. Och sen finns där fem bokrullar. Rut, Högavisan, Predikan, Klagovisorna och Ester. Rut, där beskrivs ett problem med genealogi. Så lite som Abraham och Sara. Men där var det kvinnan som var problemet, kan man säga. Här är det mannen som är problemet, för alla män har dött. Och vem ska Rut gifta sig med? Men så småningom kommer då Boas, och han kallas också för återlösare. Så återigen en titel på Messias, på Jesus. Höga visan, kärlek mellan man och kvinna. Predikaren, visdomslitteratur. Och Klagovisorna, det är en typisk sån här retrospektiv bok. Så det är visorna, alltså sånger, där man beklagar sig över något. Och det man beklagar sig över här, det är att Jerusalem har fallit. Så man beklagar staden där templet fanns och där Gud bodde, det har förstörts. Och sen det sista av de här fem bokrullarna, det är då Ester. En speciell bok eftersom Gud inte nämns. Men här är folket i exil och Ester råkar vara den som, ja, råkar vara på rätt plats på rätt tid. Så man ser att Gud finns där liksom bakom kulisserna och styr så att folket inte förgår. Till sist finns där då fyra profetiska böcker, Jesaja, Jeremia, Ezekiel och de 12. De 12 var alltså en ihopslagning av 12 kortare profetiska böcker. Och det är de här böckerna som är mest av karaktär, retrospektiv och framtidsutsikter. Alla har ett sånt här retrospektiv. Ställer sig frågan, varför är vi i exil? Hur kunde det här hända? Och i alla dessa böcker är svaret detsamma. Jo, ni lämnade Gud. Och Israel beskrivs som otrogen, som prostituerad till och med. Och även att hon njöt av det. Man märker att Gud är ledsen, upprörd och arg i det här retrospektivdelen. Men sen finns det också väldigt många framtidsutsikter. Så väldigt mycket av det vi idag skulle kalla för beskrivningar av himlen eller av fredsriket, det finns här. Ett axplock av de här framtidsutsikter, en förnyad natur, rättvisa, trygghet, glädje, välfärd, helighet, renhet, ingen sjukdom. Alla de fyra beskriver framtiden i sådana termer. Omskäras av hjärtat, lagen i hjärtat, ja det har vi sett tidigare, finns även i Jeremia och den citeras då i Nya testamentet. En värld som regeras från Jerusalem där det finns ett återuppbyggt tempel. Stor del av Hesekiel handlar om det. Beskrivningar om den här kungen som skulle komma, på hans axlar filar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och frids förste. Det står i Jesaja. Och ett löfte om ett nytt förbund genom Immanuel som betyder Gud med oss. Så allt det här är dessa framtidsutsikter i böckerna i det här mellanstycket. Så det finns... Det finns väldigt mycket hopp i den hebreiska bibeln. Det slutar med hopp, men även i mitten där finns väldigt mycket hopp. Och ja, vi vet hur det infrias sen genom Jesus. Även i Nya testamentet så finns det en hel framtidsutsikter som inte är infriade än. Och om man slår ihop gamla och nya så blir det ännu bättre. Så det bästa finns kvar. Ja, jag tänkte sluta här. Nu har vi gått igenom hela Gamla testamentet. Jag hoppas att ni har lärt er något.